I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Like a raven, it's time to get this party blazing.
Hallå, hallå! Varmt välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 521 av podden som går under namnet Pappapodden. Och det gör den ju för att vi döpte inte det för 10 år sedan. Där vi kom på att det var en rolig alliteration. Och du och jag, Manne, du och jag, Manne, försöker ju prata lite om föräldraskapets olika avigsidor på olika sätt i den här podden. Och förra veckan så hade jag ju en sån här riktig, för er som minns, Lorry, en sån här sketch när Peter Dalle kommer in till...
Vänta, kommer du in ett ämne nu snyggt?
Vill du säga någonting först bara?
Jag tänkte ja, att vi har lite småplock innan.
Okej, för det var så här föräldraskapsämne här. Men skitsamma, ta lite småplock.
För jag kan inte komma in med det sen, för det är liksom inget ämne utan det är någonting som precis hände.
Uh-huh.
Det var att jag tvättade strumpor och undrade, vad fan tar den vägen? Nej, jag skojar. Jag var och tränade på Fitness 24/7 i Bredäng precis.
Ja.
Körde löpanspass, tröskel, 10 gånger 3 minuter.
Mm.
Jävlar vad svettig man blir. Och jag såg, som jag brukar se, jag tycker det är så jävla mäktigt att Ison Glasgow tränar där.
Mm.
Från Ison och Fille. Jag har ju älskat dem. Ja, men hela mitt vuxna liv. Alltså när vi glider, kan den ha kommit precis
2006.
Där 2006. Ja, det var,
2004.
Ja, precis. Snarare 2004 tror jag.
Eller 2001. Eller 2001.
Jag har förfästat väldigt mycket till den. Jag slutade ju dricka 2008. Alltså den har verkligen så här betytt mycket för mig. Och Ison känns så jävla mysig alltid när jag ser honom. Och jag älskar så mycket att han är trogen Bredäng och Skärholmen som han kommer ifrån. Och att han tränar på Fitness 24/7 Bredäng. Gudarna ska veta att det inte är världens bästa gym. De här löpbanden ofta går sönder. Det finns ingen skiergmaskin. De har värdelösa fria vikter. Inte olympiska viktskivor. Men han är där och jag också. Jag är också true to den här orten. Men idag så gjorde jag något som jag inte har gjort förut. Och det var att jag gick fram till honom och frågade om jag fick ta en bild med honom.
Nej.
Jo, lite pinsamt beteende kanske. Särskilt med tanke på då
debatten som har varit. Ja, men debatten nu som har varit debatt? som Hanna Hellquist har dragit igång här med hur jobbigt det är att vara kändis.
Just det. Mm. Jag har inte läst den texten, bara sett att Leif GV uttalar sig om det på något vis.
Ja, Leif GV uttalar sig för att han tycker att det är jobbigt efter, eller hans fru tycker att det är jobbigt när det typ är den 21 som kommer fram när de är ute och försöker käka middag.
Och du tyckte det var jävligt jobbigt redan liksom proaktivt att du skaffar ett hemligt nummer och slutar åka tunnelbana.
Ja, redan i förebyggande syfte.
Ja.
Nu tycker jag att jag just nu måste säga att jag är på en perfekt plats vad gäller kändisskap. Att det är så otroligt lagom.
Vad innebär det då?
Ja, men att det känns som att man bara får fördelarna. För att det är liksom inte så många. Jag menar typ, som Hanna Hellquist och sådana som är så household name och framförallt som har de här jobbiga tanterna och tjejerna efter sig. Hon beskrev ju sin krönika hur hon hade fått ett Instagram DM, för hon skriver väldigt öppenhjärtligt om sina försök att få barn, att det var någon som hade mött henne med sin barnvagn på gatan, och då hade hon, han hade sett sur ut, och då hade hon sagt det, måste du vara sur bara för att jag har fått barn, det är väl inte mitt fel att
ja, det låter exempel påhittat, men ändå är bra.
Jag tror inte att det är påhittat. Tror att de ska,
ja, men berätta vad
nej, men för mig är det ju, för mig är det ju bara att det liksom är att det kommer kanske en gång i veckan någon som säger något gulligt när man typ är i centrum. Du vet, det var någon häromdagen som på gymmet i, och bara kom fram när jag stod i receptionen och bara, fan, jag lyssnar på podden, är så jävla bra, en kille liksom. Jag tycker den är, jag har lyssnat mycket, alltså, jag tycker den är
kul.
Men sånt är ju, och det är ju och sen så ibland någon sån här nyhetsmorgon relationsakut grej. Det känns liksom otroligt lagom. Så jag är precis, så det är väl en sån här balansgång. Man, jag skulle väl vilja bli ännu mer framgångsrik för att jag skulle tjäna mer pengar och så här, men då skulle det ju bli mer så att Tom Cruise tillvaro, att man skulle bli scientolog och galen och knäpp och Michael Jackson och börja sprida, vad är det han kallar det för, love juice eller vad var det för någonting?
Visst det.
Och det vill man ju inte.
Nej, men nu skulle det här handla om Ice on Glasgow, inte om dig.
Värdelöst.
Mm. I alla fall så gick jag fram till honom då, och jag, alltså, det går nästan inte att förstå, tror jag, om man inte har sett det med egna ögon hur mycket jag svettas. Även fast det här var ett ganska lätt tröskelpass, så är jag så svettig som man kan vara liksom, hela, alltså, strumporna är till och med helt, alltså, jag kan vrida ur strumporna för jag har droppat så mycket svett ner i skorna. Det finns ingen torr yta någonstans på kläderna. Mm. Så, för att ta en bild med dig, och man märkte att han sken upp, alltså, jag tror han är nog ganska förskonad. Jag har sett honom i alla fall 20 gånger på gymmet utan att någonsin se honom gå fram till honom. Så att han tyckte det var kul, det märkte man. Men sen sa jag, men akta dig för att jag är jävligt svettig. Och då ville han visa att han liksom behandlar alla med kärlek, även folk som är svettiga, även svettiga gubbar. Så han höll om mig och det kändes så jävla obekvämt, för jag såg liksom hela hans torra, han körde ju någon styrketräning, han blev helt blöt liksom. Mm. Och försökte att inte visa hur äcklad han var.
Men den här bilden har inte kommit upp någonstans.
Jo, på Strava och på Insta Stories. Du kan få se den.
2002 förresten.
Ja, men det låter väl precis som jag kan tänka. Det var ju när jag gick ut gymnasiet då.
Vår sida av stan släpptes 2002, debutalbumet på låt nummer 14 på plattan är När vi glider. Producent Masse, medverkande Sabo och Jumaz.
Alltså, men det är en sak som är jävligt konstigt. Kan du tänka dig, kan du gissa utan att gå in och kolla nu hur många följare han har på Instagram?
Jag tror att han kanske har, jag tror att han har kanske 2300 eller så här, 3100.
Nej. Han har 4000, men vad fan, han, det är ju helt stört. Han har ju varit med i talangjuryn också, men han, förutom men att han har varit med mest ikoniska duos någonsin i Sverige.
Ja, men det här, alltså hur Instagram slår, det är ju väldigt snett. Det kan man ju se på dig och mig. Jag menar, jag är ju otroligt mycket mer snygg och härlig än vad du är. Och du har ju 3 gånger så många fler följare. Så att det är ju liksom inget mått på någonting. Men däremot så
det
vet jag...
Det kanske är att följarna jobbar liksom med omvänd psykologi.
Så är det. Men det som är grejen med Ison vet jag att, för han var ju på Munk, eller han har varit mycket på Munk där vi
gjorde Pallopodden,
och han jobbar ju fortfarande med dem, och så han var ju där ganska mycket, och jag vet ju att han var ju väldigt liksom, han är väldigt analog. Alltså han hade ju väldigt länge inte ens en smartphone. Så att när han skaffade Instagram, han är otroligt inaktiv liksom. Det är inte hans grej så att säga.
Nej, det ser mer ut som det är typ så här, nästan skivbolaget som
jag tror
har hand
det
om det. Men alltså, om ni ser honom, så, alltså, jag tror inte att han är i Hanna Hellqvist-fällan. Och, liksom, om det är någonstans som han råkar ut för det, så är det väl i Bredäng. Men han blir alltid lämnad i fred. Så jag tror, om man inte är svettig, så kan man absolut gå fram till honom.
Ja, men jag kommer aldrig göra det. Eller jag kommer göra det.
Ser man på bilden hur svettig jag är?
Jag kommer ju... Nej, det gör man inte.
Nej, bra. Eller synd, kanske snarare.
Jag ser lite glansigt under ditt vänstra öga, men annars är det liksom... Ser det ju helt okej ut.
Ja.
Jag hade ju en riktig svettmoment apropå det. För jag blir ju, jag står ju på den här cross-trainen i en timme någonting, och jag blir ju liksom, du vet, så att det dryper. Så att det är som en sån här pöl under. Jag förstår inte varför de på många ställen står på någon typ av parkett. Alltså det måste ju bli så förstörd. Eller så är bara jag som svettar så mycket. För att de flesta bara går dit och värmer upp lite. Men det blir ju liksom... Ofta är det ju att det är, du vet, i... Där man har foten på pedalen, vad man ska kalla det. Så är det som att det är, du vet, sån här, du vet, sumprunkare Per Anders Fågelström, att det liksom är som en
pöl där.
En pöl som åker fram och tillbaka i den där.
Det har jag varit med om när jag körde ett långt, jag körde, minns jag, fan gud vad ointressant, men jag körde ett långpass med tröskelinslag, så typ så här för några år sedan när jag var skadad, 3 timmar, men jag tror det var att jag körde sammanlagt 50 minuter tröskel i de där 3 timmarna. Samtidigt som jag kollade på Inception faktiskt. Och då var det i de där skålarna är det ju som man står i. De är lite olika på olika maskiner. Där var det så mycket svett. Och sen så skakade den när jag körde. Så att det skummade. Det var svett. Det var som, nästan som ett lödder, ja, i den där svetten.
Men så får jag också. Och fast jag får ju det efter en timme. Var vanlig liksom... Vanligt.
Det är fan otroligt att jag har mött min svettöverman. Men, du måste vara med nästa gång jag går fram till Ison så att han tycker att jag är osvettig.
Men förra gången, eller det var för någon gång så hade jag glömt mina skor. Så då körde jag barfota på, och då var jag på de här, det här, nu får ni lyssna, det här är våran podd. Ni får lyssna på våra cross-trainer-historier.
Ja, men du kanske ska berätta då, alltså det är ju en maskin, det ser ut lite grann som att man, det heter, cross-train heter det nog bara på svenska. På norska heter det ellipse och på alla andra språk heter det elliptical. Och det, man drar i handtag samtidigt som man typ joggar i en mjuk rörelse med fötterna. Så det är lite grann längdskid, klassisk längdskidåkningsliknande rörelse. Ja. Som är väldigt skonsam då.
Ja, och jag kör ju där nu som är lite problem.
Jag tror det var dags att förklara det efter att du har nämnt cross-trainer nu i de senaste 15 avsnitt.
Jag tänker att är man så, jag tror att de flesta har zonat ut. Och de som är intresserade, de vet vad det är. Och är det någon som är så intresserad för att de är så nyfikna, vilket man ska vara, något jag rekommenderar, så har de ju säkert googlat upp cross-trainer. Men då stod jag, och den var liksom det var en sån gammal maskin som inte har någon datorskärm, som finns på vissa, du vet, när det liksom är, alltså old school. Och den hade som en spikmatta typ, fast lite trubbigare, som man stod på för att man skulle få fäste på de där pedalerna. Så det var liksom inte slätt, utan det var som ett litet mönster där med piggar. Och då körde jag barfota på dem. Alltså jag tog till och med av med strumporna. Och så jag stod liksom barfota på den här och svettades som en jävla idiot, och jag hade de där små pölarna. Och sen så efteråt så hade jag sån jävla stor blåsa under foten. Jag hade fått sån riktig skavsår, vilket ju var absurt på många sätt. ja. Detta om detta. Men du pratade om Ison, du hade träffat honom på gymmet.
Ja, och ja jag... precis. Och nu är jag färdig med min kortis, så nu får du jättegärna komma in på det som är mer matigt.
Ja, det var det här med föräldraskap, ja. Att vi pratade om varannan vecka, och jag hade någon sån där idé om hur man skulle lösa det här. Med att killar som är hetero och gifta, eller hetero och skilda, ska ha jämna veckor, och tjejer som är hetero och gifta ska ha ojämna veckor. Men sen så har jag då fått lite feedback på det här, och det är en hel del som har påpekat det mest uppenbara. Jag ska se om du fattar det här. Om vi säger att du och jag är gifta, manne, vi säger att du är tjej då, för att göra enkelt, och så skiljer vi oss, och du är då, du är Lisa säger vi, och jag är Nisse. Okej, nu har jag en ledig vecka. Ja, alltså jag är föräldrafri, eller jag är barnfri så att säga. Ja. Vem, och du är Lisa då. Vem har barnen då?
Om du är barnfri så är det jag som har barnen.
Ja, och om alla frånskilda män har barnen, vad har alla frånskilda kvinnor då?
Inte barnen.
Ja, och hur blir det här då? Kan man träffas då?
Förmodligen inte då, nej.
Nej, så då blir det ju, det blir ju...
Ja, nej, precis, just det.
Det blir ju helt fel alltihop.
Man ska ha samma veckor.
Ja, jag vet inte hur man ska göra, för det går ju inte heller. Alltså det måste ju vara typ varannan. Att det är så här, att det är så här, har du, beroende lite grann på, du vet, som slutsiffra i telefonnumret förr i tiden, när man skulle ringa in till Godmorgon Sverige, Sköna söndag och sådär,
ja,
olika barntävlingar, då var det så här, alla ni med slutsiffra 5 får ringa in.
Och så är det därför vi fortfarande inte har fått någon lösning på det problemet?
Ja, men
och då, och, ingen är tillräckligt smart för att komma på det.
Men så här, då måste det ju vara någonting att, för att det måste ju vara tillräckligt många män hemma med barnen för att det ska finnas liksom kvinnor ute på marknaden. Men det måste ju samtidigt finnas tillräckligt många kvinnor hemma med barnen för att det ska kunna vara män ute. Så det måste ju vara något 50-50 system. Så då måste man ju hitta någonting med, om man är född ett ojämnt, om man är född ett primtal år, då ska man typ vara hemma jämna veckor.
Eller bara att det är liksom legio att ha mycket ojämnare uppdelningar än veckor. Så att det är större sannolikhet att man inte har exakt samma slags uppdelning.
Ja, för så tänker jag. Det är så jag läste det här nu, att jag tänker nog ha Jag pratade, diskuterade det med Li igår. Alltså att man kör onsdag till onsdag.
Mm.
För då får man liksom i alla fall några dagar. Eller ska man ju då köra torsdag till torsdag.
Men jag trodde inte att du var, jag trodde att det här var väldigt hypotetiskt och att det inte rörde dig. För att du inte var på någon slags marknad.
Att jag inte är på någon marknad?
Ja.
Alltså, det
du sa ju så här, inga kommentarer och så.
Ja, men alltså, jag tror att det är liksom goes without saying. Alltså det finns väl mycket som tyder på att det är så ändå. Att man är typ på någon typ av marknad. Det är man väl om man är frånskild typ. Alltså sen så hur aktiv man är på den marknaden. Det finns ju vissa sådana. Och nu tänker de här försäljarna på Hötorget som har fått sticka nu. För att de försökte lura folk.
De som lurade dig.
Ja, lurade mig bland annat. De var ju väldigt aktiva. Sen finns det ju andra lite mer försynta försäljare. Som kanske står i något hörn och bara säljer typ något antikvariat. Alltså att man är alltså enligt liksom konstnärliga regler så är man på en marknad, men man är ganska liksom ointresserad av att sälja någonting, men kommer in någon och letar efter något franskt band med någon Strindberg, så ja, då kanske den finns där. Alltså lite så ser jag väl det, om du förstår vad jag menar.
Mm, mm.
Men då är då, så då har vi pratat om att man ska ha den här.
Alltså, men du marknadsför inte dig själv, men om någon skulle ha så liksom udda smak.
Exakt.
Så att de hittar just dig.
Ja. Då skulle jag kanske. Då kanske jag skulle typ så här hosta lite eller göra som någon typ sån här konstig grej som såna antikvariat gubbar gör och liksom bara inte riktigt veta hur jag ska göra, men typ ja, och vet inte vad det kostar och såna heller, utan det är liksom jag har självkostnadspris typ, alltså någonting, jag vet inte.
Det finns en bra övergång där om du är redo.
Ja, men så det jag vill säga är att det blir svårt att lösa det där, och jag har läst all er kritik och jag har förstått att jag är, citat, lite dum i huvudet, som jag har fått höra från vissa håll då, och så. Men att jag tänker nog kanske köra det här onsdag till onsdag eller någonting sånt istället, så man får lite blandat.
Ja, men det är smart.
Ha antikvariatet öppet lite grann då och då.
Ja, apropå antikvariat.
Mm.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Har du sett den här SVT-dokumentären om Hoarders?
Ja, eller, Samlarna.
Heter Samlarna.
Mm.
Ja, jag tipsade om den. Det var ju bra gjort, för att det är ju så vansinnigt fascinerande fenomen. Alltså det är, jag tror att jag blev väl medveten om det. Dels så jobbade jag tillsammans med en samlare som jag ska berätta om strax. Men sen så också populariserades ju det här fenomenet rätt mycket. Jag vet inte hur brett det var, med Karin Thunberg, Svenska Dagbladets gamla fina penna som är pensionär sedan länge. Hon skrev för drygt 10 år sedan, tror jag, en bok om sin mamma.
Just det.
Det var ett övre medelklasshem och mamman var en sån här samlare, och hon samlade på sopor.
Mm.
Som hon, alltså hon kunde ju inte så, likt många av de här samlarna i serien, fylla hela liksom deras fina typ Brommavilla, utan hon gömde det i tomten och grävde ner det och liksom så här. Det var ju väldigt både äckligt och pinsamt för den unga Karin när hon liksom såg mamman hålla på och smussla med gamla äckliga sopor och gräva ner och gräva upp och pyssla med dem och sådär.
Just det.
Hon kunde liksom inte sluta dag, med det.
Det är väl den som heter En dag ska jag berätta om mamma, va?
Det heter den säkert. Minns du det? Eller googlade du?
Jag googlar såklart. Varje familj bär på en hemlighet, något vi gömmer undan, inte får tala om. Just därför får det så stor makt över våra liv, långt efter vi minns vad som egentligen hände. Det finns många mammor som samlar och inte kan slänga någonting. Ändå vet vi så lite om dem. Ja,
så jävla bra. När kom den? Står det?
Den släpptes, det släpptes som ljudspår på Arson och Filles debutskiva 2002.
Ja, kom det 2002?
Efter När vi glider så är det Karin Thunberg enda ska berätta om mamma.
Jättekonstigt, alla säger 3,5 minuter utom henne som 8 timmar.
Ja. Nej, den släpptes 2008-03-27.
Ja, men jag undrar så här, om allting kommer vara för drygt 10 år sedan nu när man är liksom börjar bli äldre. Det här är ju ändå 15 år sedan då.
Ja, och Arson och Fille är ju 20 år sedan.
Men, ja, precis. Men det känns ändå inte som jag ljög. Men innan... Alltså, en bit innan hon släppte sin bok då, så att, fick jag vara med om det här. Och där kan jag börja ha nämnt i podden att jag jobbade med en man som heter Lars som hade ett antikvariat som en del kanske har besökt. Det finns inte kvar längre. Det låg på, på Hornsgatan väldigt nära Mariatorget. Mm. Alltså några portar iväg från 7-Eleven Mariatorget, om folk känner till. Och det här antikvariatet var speciellt för att det var så fruktansvärt skitigt och överbelamrat. Man är ju van vid liksom, alltså man köper ju det om man går in på ett antikvariat, och sen är det liksom böcker överallt, kanske inte bara i hyllor utan också på olika bord kan det stå böcker. Men här var det inte bara på bord utan också böcker på golvet, och de blev inte staplade utan liksom utkastade. Och sen var det också all möjliga annan bråte runt omkring i det här antikvariatet, så det var liksom svårt att röra sig där och fanns ingen som helst ordning överhuvudtaget.
Men han jag var på en jobbet, marknad.
Alltså vi alla unga män i Stockholm var på hans marknad kan man säga, och också unga män i Marocko. Jag fick jobbet för att jag var kompis med en kille som heter Elias som hade börjat jobba där. Och jag blev alltså jätteavundsjuk. Det lät ju som ett drömjobb verkligen att jobba på ett antikvariat med en excentrisk Lars som hade det liksom. Och Elias sa att det är bara du kommer förbi. Alltså han brukar sitta på en stol utanför antikvariatet på sommaren var det här, och han kommer älska dig. Och det visade sig stämma att han gjorde. Och det var som att han...
Var det bestod ersättningen för detta?
Ja, men det var väl, kan det ha varit typ så här 100 kronor i timmen svart eller 80 kronor i timmen svart?
Ja, men man fick ändå betalt. Och hur han tjänade sina pengar?
Ja, det vet man. Alltså han kom från en rik familj och hade typ så här pengar i Schweiz. Man förstod att han hade ett arv som höll på att ta slut, men som hade varit hyfsat stort. Han var väl liksom svarta fåret i en rik familj. Och han var väl kanske, kan han ha varit typ 60-årsåldern? Yngre 60-årsåldern skulle jag gissa att han var. Ja, men när jag kom dit så var han liksom, han var ganska rolig men jävligt knasig och tyckte väldigt mycket om mig och typ testade mig lite grann typ hur vidsynt jag var genom att berätta om pojkar som han hade legat med i Marocko och sådär.
Hur vidsynt var du?
Nej, men jag tyckte det lät...
På den tiden var du väldigt vidsynt. Då var du positiv till det mesta.
Jag tyckte väl inte att det var alls okej att ligga med 13-åriga, eller 13 vet jag inte, jag kan ha varit ännu yngre, i Marocko, men jag ville verkligen ha det här jobbet.
Just det.
Man kan tänka sig att han tyckte att jag var liksom
gammal
härlig, fast ja, precis, alltså han tyckte att jag var jättehärlig och bättre än ingenting, men att han hade hellre velat ha en mycket yngre kille än mig som var 17. Men det var ju svinbra att få det här jobbet, för jag flyttade hemifrån in i den här Elias lägenhet då, för han gick till sjöss. Det var ganska bra lägenhet. Den låg
det
på Malmgårdsvägen.
Många inte vet att du är uppväxt på 30-talet.
Ja, det låter fan så.
Ja, ja.
Men alltså, du vet, den här Elias, han gick på sjömansgymnasiet innan och sådär. Så det var väldigt följaktigt. Det var ingen som var förvånad. Ja, ska du gå till sjöss? Utan han hade gått på sjömansskolan på gymnasiet och så. Så det var självklart att han skulle gå till sjöss. Och jag fick då hans lägenhet, en etta med kokvrå och badkar på Malmgårdsvägen vid Vita Bergsparken i Stockholm. Alltså jättefint på Södermalm, kostade 1500 kronor i månaden hyra. Men det var ändå pengar som skulle betalas, och jag fick skolluncher, men det var, räckte ju inte till att hålla mig mätt liksom. Min middag, minns jag, var alltid en fläskkotlett. Om jag hade riktigt fett så kunde jag köpa 2 fläskkotletter. Och sen så var det en gräddsås med champinjoner och dijonsenap på kinesisk soja, och så var det kokt potatis.
Otroligt gott.
Ja, eller hur? Det tycker jag fortfarande är gott. Nu åt jag typ alltid. Det var min standard. Jag så började jobba hos honom. Det var ju liksom så här kul att jobba på antikvariat, men också bara liksom så jävla äckligt överallt. Man kunde inte gå på toaletten där till exempel, för att det var för mycket bråte i vägen. Men man märkte att det hade gått på toaletten långt efter att man upphörde att kunna använda toaletten på riktigt. Alltså folk hade stått och försökt kissa över allt bråte.
Ja, just det.
Alltså du vet, ta sats. Så att det var liksom kiss överallt.
Det är mitt äckligaste, alltså såna här, apropå grejer som är äckliga som jag har gjort. Alltså jag har ju någon gång berättat om att jag plankade ju ganska mycket när jag var ung. Men sen så helt plötsligt så var det någonting i min frontallob som gjorde att jag slutade planka på tunnelbanan. Att det var så här, att man mognade på något vis och bara tyckte att så här, det här är liksom, jag vet inte. Att jag gick från att så här, tycka att planka är väl inget konstigt till att så här, typ på en dag bara, gud vad konstigt det känns i magen när jag plankar. Ja. Det känns oansvarigt liksom. Lite så kom jag ihåg, jag gjorde på Nightlife, klubben som var där på Källaren Diana, där Lerouche,
där Kajsa Mellgren hade en VIP-hylla, eller VIP-rum.
Precis, men VIP-rummet kom ju efter ett tag måste jag säga, det fanns ju, från början var det väldigt ovippigt, men då i alla fall så blev jag ofta kissnödig och det var ofta lång kö till toaletten, och vet du vad jag brukar göra då? Du brukar gå in bakom ett draperi.
Ja, men jo, det vet jag, för det har du berättat.
Ja, där det stod olika stolar uppställda och bara kissa på dem. Det är typ, alltså så här, tänk dig idag, för nu så här, i och med att man har separerat, det finns ju, man känner sig så här lite som ung på nytt, typ jag är ute och kanske festar lite och det känns så här, det är väl inte så jävla stor skillnad mot när man var 20, men sen när jag tänker på sådana här grejer, jag är ganska långt ifrån att typ dra undan ett draperi och kissa på några stolar som står uppställda, måste jag säga. Där har jag ändå utvecklats.
Ja, det gläder mig enormt. Nej, och jag tror inte Lars heller skulle ha dragit undan och drapperit, utan han försökte väl kissa bara liksom något år efter att det inte gick längre. Och en gång minns jag, alltså jag var ju så jävla fattig under den här perioden, vilket var extremt självvalt eftersom jag hade möjlighet att bo hemma och allting, men jag hade väldigt ont om pengar, och ibland kunde jag inte köpa den här fläskkotletten liksom, utan jag fick kanske äta ett paket nudlar om ens det. Och någon gång när jag kom dit så hade han tappat bort en påse med 60 000. Och han pratade så här: åh man, jag vet inte vad ska jag göra, och vad ska jag göra, och nej, allt åt helvete, och nej, nu går det åt helvete, jag har tappat en påse med 60 000, du måste hjälpa mig, det är katastrof, jag har letat hela dagen, jag kan inte hitta, och jag vill hänga mig, det är så hemskt, vad ska jag göra. Så gick vi och käkade lunch på något ställe och liksom alla vände sig fram, åh, jag vet inte vad jag ska göra, och man, det är förskräckligt, och, du får fixa det här nu, manne, du fixar det här, du fixar fram mina pengar. Så jag var ju någon slags typ vårdare åt honom också. Och det roliga var att det var plastpåsar bakom disken när jag tog karatet. Kassadisken, så var det plastpåsar överallt. Så vanligtvis har man ju påsar i en rulle liksom, men de låg utkastade. Så det var påsar överallt. Och jag hittade då i det här påshavet en påse med stor fet fucking sedelbunt. Och jag blev så, och han var en bit bort i lokalen, och jag insåg att jag kan ta de här pengarna hur lätt som helst. Och det kommer göra att från att liksom ha levt ganska knaper tillvaro i min lägenhet på Malmgårdsvägen, som egentligen är Elias lägenhet, så kommer jag kunna leva liksom fett och bjuda hem kompisar och ha det jättekul och gå på nightlife och sådär. Jag måste ta den här sedelbunten. Han är för virrig. Jag kan typ så här motivera det genom att han har det här äckliga antikvariatet. Han betalar mig för lite och tittar på mig på ett olämpligt sätt och pratar om sina marokkanska pojkar. Han är en usel individ liksom. Det är lugnt, jag gör det. Ja, men sen så ändå så kände jag att jag inte kunde göra det, för det var någonting med frontallob som var liksom...
Den var liksom ett steg i det gamla.
Den var på väg.
Men jag gjorde ju, apropå sådana där saker som jag inte skulle göra idag. Jag hade ju ett liknande jobb när jag var i den här åldern, att jag jobbade åt en liten firma på Gärdet som levererade frukt och bullar.
Du var bud.
Och servade kaffemaskiner på olika företag. Och jag satte i system där, för de hade en stor hink med mynt. För det var ju innan Easy Park och allt sånt där, som var till parkeringsavgifter. Och där liksom varje dag så tog jag pengar så jag kunde käka lunch för.
Åh, jävlar.
Och då var ju luncherna billigare för sig, men det var ändå så här 60-70 spänn om dagen som jag tog ur den där hinken.
Ja, det var väl motsvarande då, säkert 120 spänn, eftersom det luncherna kostade.
Och det är apropå saker som jag gjorde förr som jag skulle ha svårt för att göra idag. Jag snodde ju också varje morgon i högstadiet en 20 ur min pappas plånbok, för jag skulle köpa ett litet paket Marlboro och ett paket, litet paket blåa extra i turkaffären utanför min skola.
Åh, fy fan. Ja, men i alla fall så jag står med den här feta bunten i tava plastpåsar och arma samvetskvalen och tänker att så här, jag kan inte göra det liksom för grovt. Det är liksom grov stöld. Så att jag istället då så här typ lite triumfatoriskt, han kommer väl bli överlyckad att jag räcker över den här. Och han bara, ja, där var den. Ja, det var väl skönt. Och sen så typ kastade han iväg den igen och tappade bort den. Och då var jag så ända in i helvete förbannad på mig själv för att jag inte hade snott det. För jag förstod att det var, alltså, att han var en drama queen. Det var inte så att han tyckte att det var så jävla värdefullt egentligen. Han brydde sig inte så himla mycket. Vilket han kanske borde, för jag tror att hans där arvet var verkligen på upphällningen. Men apropå Horace då, förutom att hans antikvariat då var satt i sån här, alltså det kom ju också folk, alltså alla handlare i kvarteret hatade ju honom liksom, för att han drog ner hela den delen av Hornsgatan genom att ha någonting så sunkigt. Och alltså myndigheterna var liksom så här brandfarligt och allting, så att det kändes som att det kom ofta typ så här olika uppmaningar och kontroller, och till slut så fick han inte ha kvar det för att det var för brandfarligt. Men Elias hade någon gång fått som arbetsuppgift att följa med till honom och hjälpa till och fixa hans lägenhet.
Mm-hmm. Var bodde han på Söder eller?
Jag vet inte om det var på, jag tror att det var på Söder. Det känns som hela hans liv utspelade sig på Söder. Det var en trerumslägenhet som Elias berättade att han fick kämpa flera timmar för att överhuvudtaget kunna gå in i och försöka göra en gång.
Åh, gud.
För att det var så mycket saker, det här var väl första gången som jag hörde om fenomenet, det var så mycket saker i den här lägenheten så att Lars hade inte bott där på flera år. Utan han hade en Volvo typ 740, en vit, som han bodde i. Och även i den här Volvon var det grejer precis överallt, så att jag fattar inte, alltså det var väl bara förarsätet som han kunde ha sovit i, för det var så mycket grejer överallt annars. Och det var liksom så här tidningar, och inte tidningar då som var liksom välvikt och fina och skulle kunna sparas, utan så här typ söndertussade tidningar och gamla pussel och sånt där var i hela bilen. Så att han hade då ett ganska stort antikvariat, han hade en trerumslägenhet, han bodde ensam, men bilen var ändå det enda stället som han kunde sova i.
Man undrar hur länge Lars levde vidare efter det där och hur liksom så, vad som hände med
honom. Ja, verkligen, alltså han hade väl haft ett lite brokigt liv. Jag vet att han var rektor för någon så här ballettskola där han inte fick vara kvar, och sen antikvariatet och sen, nej, jag skulle nästan vilja forska lite i det där. Men det var ju spännande, för man stötte ju på i den här dokumentären då exakt sådana existenser, fast kanske som var lite mer normala på andra områden. Det var ju en kvinna, det var ju väldigt, väldigt rörande. Hon hade en son som inte hade besökt henne på 10 år, för hon inte hade låtit honom. Ja. Hon hade ett normalt jobb med normala kollegor, men det hade hon så här inte kunnat gå hem till sin lägenhet efter jobbet. Hon insåg att så här, jag har ingenstans att sova eller stå eller vara i den här lägenheten. Så hon hade drivit omkring på stan, ja, tills hon hade kommit på att hon skulle bo på någon slags typ ungkarshotell som hon hade bott på ett tag. För att också en trerumslägenhet var helt obeboelig.
Ja. Alltså, det är otroligt. Men det fanns ju en där som påminner kanske lite om Lars, fast han kände som att han kanske kom från en annan. Han hade inte samma mycket, lika
översättaren.
Mycket pengar. Översättaren, ja, som hade.
Ja, fast han hade ändå koll på han hade. Man kan ju förstå typ att han tyckte det var lite mysigt. Jag tror Lars var mer åt den här, för Lars var mer urskiljningslös. Han var inte så här rumänsk litteratur, utan så här mer bara urskiljningslöst samlande av, nej, precis allting.
Han var nog kanske lite mer bara en kuf existens.
Ja, det var ju härligt att han var med. Alltså, om ni inte har sett den här, så var det ju då en översättare som var så jävla mäktig också i sin stil. Han hade typ 1000 ringar på händerna och jävligt coola kläder överhuvudtaget. Och hade tyckt så mycket om det han samlade på sin rumänska litteratur som han översatte. Sen kom på så här, jag måste tyvärr offra sängen för några år sedan. För att han ville ha böcker där också. Och då hade han tagit ett liggunderlag som var väldigt smalt bredvid sängen. Och han tyckte det var en ganska tillfredsställande lösning. Mm. Nu hade han fått en anmodan att han behövde fixa till det, för annars skulle han bli vräkt. Och fick då hjälp av typ hemtjänsten eller liknande.
Boendestödjare heter det.
Just det. Ja, de hade en kommer stor roll i den här. Ja. Och en boendestödjare hjälpte honom och var så här, bra du, nu har vi ju fixat. Det här kommer de gilla när de kommer att göra den här besiktningen nu. Här finns det ju golvytor nu, det fanns inte förut. Så han så här, ja, jag är ju för sig inte så överdrivet förtjust just i golvytor.
Nej, det var bra.
han tyckte verkligen att det var mycket mysigare innan.
Ja, det fanns ju också en annan lirare där som jag undrade, som jag gärna skulle vilja veta lite mer om. Han som hade som specialitet att röja sådana här lägenheter.
Ja, men det kändes otroligt.
Han liksom presenterades aldrig riktigt med vad hans, förutom att han var en sån som hjälpte folk att röja i sina lägenheter. Han kom, och han jobbade bara med kvinnor, för kvinnor var bättre på att urskilja huruvida någonting var viktigt att spara på riktigt eller inte. Men bara slängde allting lite urskiljningslöst och hade ingen fingerspecifile.
att det var ju som ett parallelluniversum som är ganska stort, som så här inkluderar ganska många människor. Dels de 2,5% som är samlare på en liksom sjuklig nivå, och sen då alla hyresvärdar, alla städare, alla, vad sa du att det heter, hemstödjare,
boendestödjare.
Boendestödjare, det engagerar ganska många personer. Alltså tänk om du är en bostadsvärd och vad blir det då? En på 40 har de här problemen liksom. Det blir ju rätt många.
Ja, fy fan.
Ja, men den ska man se tycker jag.
Jag har liksom lite annat här med, det är lite kul här med uddeexistenser. Får jag prata lite om uddeexistenser eller?
Absolut.
Jag tycker att det är Svante,
är det självporträtt där nu?
Ja, det kan man väl säga. Gud vad roligt. Jag skulle vilja prata om en excentriker som jag känner väl till. Nisse Edvard. det är Svante Pääbo, ni vet, som fick Nobelpris här i fysik. Eller vad, nej, inte fysik. Vad heter det? Medicin heter det. Fysiologi.
Ja, så jävla skön kille. Som, han spelar racketsport, går på techno, går på rave och är bisexuell.
Och forskar jättemycket om människans
gillar tidigt. MDMA och badar i fontäner, fast det kanske alla gjorde på hans universitet. Ja, härlig.
Ja, men han har i alla fall fått Nobelpriset då för sin människans tidiga utveckling, och hans pappa fick ju också Nobelpris.
Okej.
Sune Bergström hette han. Grejen med Sune Bergström var ju att han hade ju en relation då med Pääbos mamma Karin, som också var forskare. Men han hade en liten grej bara, det var att han hade en annan familj.
Ja, det var fan vanligt förut.
Ja, så Sune Bergström träffade bara Svante och mamma Karin på söndagar, ibland på lunch, ibland bara på en fika. Och den här officiella
familjen... Visste de om att han hade en annan familj?
Ja, de visste om det. Men hans officiella familj, institutionstecken, visste ingenting om hans koppling till den här hemliga familjen.
Alltså, mamma och pappa har ju polare som har levt så här liksom. Alltså vänner till familjen där det har uppdagats. Alltså det känns som att det var en stor grej.
Men här var det ju ganska hemligt. Det här var ju en hemlig grej. Men sen så finns det ju...
Jo, men det här var de här också såklart.
Ja, men här sen finns det ju Per Albin Hansson. Som jag... När jag började tänka lite här på excentriker som lever lite så här dubbelliv, så är ju han en sån här klassiker att han hade två familjer. Men grejen med honom var att det var ju inget... Där var det inte något hemligt. Det var liksom öppet. Okay. Det var alltså så här... jag ska citera här nu hemtrevligt.se, som jag hittade, hade en lång artikel om Per Albin Hanssons olika familjeliv. 1908, när Per Albin var 23 år, då föddes hans dotter Anna-Lisa, utan att Per Albin och hans ungdomskärlek Sigrid hade gift sig. Men, och sen så 1914 så fick de ett till barn som heter Per Gunnar. Då hade Per Albin träffat en ny kvinna. Hon hette Elisabeth Fryckberg och var själv skild. 3 år senare gifte de sig och fick omsider 2 döttrar. När Per Albin var 41 år och i full färd med att ta kommando över det socialdemokratiska partiet, sprack även det här förhållandet, tänker man, varvid Per Albin återvände till Sigrids famn samtidigt som han fortsatte ha en relation med Elisabeth. En partiledare som skilde sig gick möjligen an, men knappast en som ledde över 2 familjer, vilket dock var fallet med Per Albin. Trots att han uppenbarligen varken kunde leva med Sigrid eller Elisabeth, kunde han inte heller leva utan dem. Lösningen blev en okonventionell ménage à trois som samtliga parter med tiden kom att acceptera, kanske till och med gilla. Många partimotståndare försökte förgäves göra pressen uppmärksam på Per Albins udda privatliv. De skyller mig för att vara mormon, sa han själv med ett snett leende bakom cigarren, väl medveten om att ingen journalist dock skulle rota i byken. Det här var nämligen en tid när gentleman's agreement råddes inom media. Visst gick det rykten om Gustav V:s homosexualitet eller att prins Bertil hade en relation med skild brittiska, men det ansågs inte höra hemma i tidningsspalterna. Per Albin kunde lugnt pendla mellan sina båda familjer. Sen gifte han sig med ungdomskärleken Sigrid 1926. Samtidigt då som han fortsatte och ha en relation till den här Elisabeth. Ja, och då bodde de i Ålsten.
Otroligt ju.
Ja.
Men vad fint att alla gillade det.
Ja, alla utom partimotståndarna då, som tyckte det var...
Ja, precis.
Men sen också att...
Och de måste ju också ha ogillat, eftersom de typ tyckte att de hade liksom så bra ammunition som de inte lyckades använda på ett annat sätt.
Ja, men just det där, de beskyller mig för att vara mormon. Det var också roligt. En annan grej med Per Albin var ju att han var ju otrolig motståndare mot alkohol. Alltså det var han och Hjalmar Branting slogs ju ganska mycket, alltså verbalt, inom rörelsen för införa alkoholförbud. Men Hjalmar Brantings lite mer toleranta linje vann det slaget, vilket fick till följd att Per Albin började supa ganska mycket, så han dog ju av en hjärtinfarkt där, som man då tror grundar sig ganska idogt drickande och så vidare. Så han kanske hade varit i behov av en, ett totalförbud för sin egen skull. Kanske var det han kände.
Mm, just det. Men alltså, det, man förstår ju att det blir svårare. Det var ju lättare förut om man var så här, åka hem och läsa tidning och röka pipa pappa.
Mm.
Då, och så här, klappa om sina barn lite grann och sen så käka middag och sen så la frun eller barn, flickan, barnen liksom.
Mm.
Alltså då orkade man kanske. Det är svårt nu att, att palla ha flera familjer, känner jag.
Ja, nej, det skulle ju vara skitjobbigt.
Samtidigt så är man lite nyfiken. Det är lite grann som så här, jag springer ju sedan 3 år tillbaka drygt med Saucony skor. Jag älskar Saucony skor. Det är en enorm kärlek, men ibland kan jag vara nyfiken på hur det skulle vara att springa med ett annat märke. Mm. För att de har liksom ett helt annat DNA. På samma sätt kan jag ibland känna så här, tänk om jag hade barn med en massa andra fruar också. Vad spännande det skulle vara. De skulle vara helt annorlunda.
Men det skulle vara jobbigt att vara en sån modern pappa som du, som är pappaledig och sådär, och vara det åt flera barn samtidigt.
Ja, jag är ju redan sliten bara, fast det är bara 3 barn jag har. Och ja, bara ett som är föräldraledig till.
Ja, men tänk om du skulle vara föräldraledig till ett till.
Ja. Nej, jag kommer inte göra det, tror jag.
Då skulle det vara intressant hur du då skulle lösa det på morgnarna när dina fruar skulle gå till jobbet. Hur du skulle liksom... För att barnen skulle ju kunna vara tillsammans på dagarna. Det skulle ju bara vara bra för dig. Det skulle bli som en liten öppen förskola. Och de
men man skulle få jobba för att barnen skulle få lite olika dygnsrytm. Så att jag skulle få typ så här, gå upp med ena barnet 5 och åka hem till det andra barnet innan det vaknar.
Fast man vill ju samtidigt sen på dagen
och sen
att de ska
säga
sova.
Att jag hittade en liten övergiven person. Ja, sen vill man ha. Ja, precis. Det är skitsvårt.
Man vill att de ska sova samtidigt ju på dagen och leka.
Ja.
Oh.
Svårt att få ihop alltså. Igår så var det var så konstigt med Adrian igår. För att han var typ det roligaste och gulligaste han någonsin har varit. Vi hade världens bästa dag för att så här, du vet, han tyckte allting var så kul. När jag räckte ut tungan så här skrattade han, så han höll på att dö liksom.
Mm.
Det var som att jag var det roligaste någonsin. Och vi typ så här härmade varandras ljud och brast ut i skratt hela tiden. Samtidigt så var det som att han var så jäkla beroende av mig. Alltså så att han kunde inte vara mer än typ en meter bort. Att vi var helt symbiotiska. Till och med var det så att när han låg och sov så vaknade han för att han ville, kände liksom att han var ensam i sömnen och ville bli uppburen. Så att han bara ville sova på mitt bröst.
Jobbigt. Det är så här dagar när man inte får någonting gjort som man tänkte att man skulle få göra samtidigt som de sov.
Ja, men det är så konstigt när Sara kom hem sen, för då var det så här, alltså vi har haft världens typ underbaraste dag, samtidigt som jag kände så här att jag var liksom helt sliten. Sara hade gjort en lasagne dagen innan, så jag började inte ens laga mat, men ändå var alltså jag, det var typ så här, jag hade inte lyckats vika en enda body eller få in en enda tvättborste, jag hade inte gjort någonting och ändå kände jag mig trött.
Jag fattar. Men det är roligt med din lasagne story, att du aldrig gör lasagne själv. Men för jag kommer ihåg att jag har gjort lasagne någon gång och du bara, fan det här är gott, det borde man göra. Och nu är det Sara som har gjort lasagne också.
Jo, men jag har gjort jättemycket lasagne.
Ja, du har gjort det nu. Vad bra.
Ja. Mm.
Fan skönt att höra, mannen.
Jag har nämligen de senaste åren gjort hur mycket lasagne som helst. Däremot så kan, om du vill ha någon liksom eloge, så är det att ofta när jag gör köttförsås så har jag ju grön paprika.
Ja, det.
Och det är ju tack vare dig, för jag tycker det är väldigt gott. Så Iris brukar alltid säga så fort det kommer på tal, visste ni att grön paprika har mindre C-vitamin än gul och röd? För att den är omogen.
Jaha, är det sant?
Alltså man tänker liksom, nej, det är helt sant. Jaha. Alltså det är ju samma frukt i olika mognadsstadier. Och,
vadå, är grön, röd och gul paprika exakt samma frukt i olika mognadsstadier?
Mm.
Kommer jag få... kommer vi
och
få...
Grön har mindre vitaminer.
Men kommer
vilket
vi...
är kontraintuitivt eftersom den inte är lika söt och god.
Nej, men jag tänker, kommer jag få nya DMs på Instagram att jag är dum i huvudet?
Men vi får hoppas att de har anständigheten och skickar dem till mig i så fall, inte till dig.
Ja, jag tar min hand ifrån där. Om det inte visar sig vara korrekt, då står jag bakom det. Där på den punkten är jävligt tydlig.
Men jag tycker ändå att grön paprika verkligen har en plats i köttförsås. Och det har jag dig att tacka för.
Mm.
Dock skulle jag aldrig göra så grovskurna köttfärssås där, som det, där, där det liksom så här stora morotslantar och sånt där.
Otroligt länge sedan jag gjorde köttfärssås faktiskt. Mina barn tycker ju liksom inte att det är så gott, och det är ju tråkigt, för det var ju min favoriträtt att göra. Jag älskar ju köttfärssås, men det är liksom, det är ju deppigt med en sån rätt som man tänker ska vara en sån child pleaser, och sen så är det inte det. Typ som lasagne var ju också mitt favorit, men det gillar inte mina barn heller. Så det är ju liksom, varför ska jag göra det då till mig själv? Nej, jag skulle inte tro det.
Nu alla kanske... paprikor är gröna från början och skiftar färg under mognadsprocessen. Ju mognare paprikan är, desto sötare och nyttigare är den.
Men röd och gul då? Är det två olika?
Enligt Livsmedelsverket... Nej, precis. De är ju mogna då. Enligt Livsmedelsverket är den gula paprikan allra nyttigast. Mm. Okej, så att de kanske olika sorter då, gul och röd. Mm. Men grön är alltid en omogen paprika som också är mindre nyttig.
Men vadå? Så att om man köper en grön paprika och sen så lägger man den bredvid ett äpple i en fruktskål hemma, kommer den att bli röd efter ett tag?
Jag vet inte om det funkar så. Omogna paprika har alltid en grön färg som de får av klorofyll. Och efter en paprika växer försvinner klorofyllet och andra ämnen utvecklas med att den växlar i färg och får andra hälsobringande egenskaper. Ja, Iris får 100 poäng där och jag kommer inte på några DMs i frågan.
Nej, så är det. Hörru du, Manne Forsberg. Ska vi call it today? Jag har busy schedule ahead of me.
Vill du berätta om det lite? Vad du ska göra?
Jag ska klippa den här podden bland annat, och sen ska jag har, det kan jag inte berätta om, jag har lite bokidéer på gång, så jag håller på med ett litet synopsis.
Det var, jag vet exakt vad du ska göra, men du vill inte berätta det.
Nej, inga kommentarer.
Nej. Nej. Jag förstår.
Bra.
Tack för att ni lyssnade.
Mm. Tack så jättemycket.
Hej då. Like a raven, it's time to get this party blazing.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.